Farmor dör av Malin Wollin. Prolog. Gräset är hårt och torrt. Det skulle lika gärna kunna vara korta döda grenar som sticker upp ur marken och hugger mig i fötterna där jag springer. Jävla gräs. Jävla landet. Varm, slät asfalt vill jag springa på. Hem vill jag springa. Jag vill tillbaka till mitt skrivbord där jag vet var allting ligger. Hos farmor har jag en trebent pall bredvid sängen. På pallen ligger 4 Kalle Anka-tidningar, ett Lypsyl och en bärbar CD-spelare som jag inte får lyssna på. Hon kan ju ropa att maten är färdig. Vi äter stekt ägg på grovt bröd under körsbärsträdet medan hon gymnastiserar sina fingrar så att hon inte får ont senare i livet. Farmors stuga ligger på en liten kulle. Jag tror att hon valde stugan just för att hon skulle kunna se ner på människor. Lätt att se dem komma. Lätt att förakta dem lite ovanifrån. Jag springer in i farstun utan att tänka mig för, eftersom jag är sen. Det har kommit in små vattendroppar i min digitala klocka och siffrorna har stannat på 13:21. Jag skulle vara tillbaka klockan 13. Jag stannar upp innanför ytterdörren. På mina badvåta fötter har det fastnat torra strån av gräs som nu spritt ut sig på hallmattan och golvet. Jag börjar backa i mina egna fotsteg, men hon har hört mig. Hon skulle höra om en trollslända landade på taket. Hon öppnar innerdörren och ser på mig utan att säga något. Min klocka har gått sönder, säger jag och visar upp den. Nu hade du tur. Jag skulle precis gå till grannen och låna telefonen för att ringa polisen så att de fick söka efter dig i sjön, säger hon och får syn på gräset. Några tappade grässtrån, 1000 hundlortar, det spelar ingen roll. Jag skulle torka mig utanför, men jag vill in fort eftersom du väntade. Hon kliver fram och tar mig hårt om vänstra överarmen. Ut genom dörren trycker hon mig. Därefter leder hon mig till brunnen. Hon pumpar upp en hink med iskallt vatten. Vattnet är fullt med döda och levande spindlar eftersom brunnslocket är trasigt. Sen drar hon av baddräkten så att hennes pärlemormålade naglar river i mitt brända skinn. Vad är det här för baddräkt? Säger hon och slänger den på grusgången med ett klaffs. Den är ny. Mamma köpte den till mig. Helt i onödan. Du kunde ju lika gärna vara naken. Baddräkten är knallrosa med små ananaser på. Högt skuren med smala band i kors över ryggen. Jag tycker att den är det finaste jag har sett. Farmor tycker att jag ser ut som en minihora. Nu åker du och hälsar på farmor. Ja, det gör du bara, hör du det? Men ja! Men ja. Jag låter som 14, men har fyllt 30. Det är mammas fel förstås. Allt är mammas fel. Hon har bara sig själv att skylla. Hade hon gjort rätt skulle jag inte vara en uppstudsig vuxen. Så tycker jag gott att man kan resonera. Hade hon ställt större krav och kanske till och med villkorat sin kärlek en aning, så hade saker sett annorlunda ut. 30-åriga barn ska inte få uppsträckningar och revoltera och trotsa. 30-åringar ska prata vuxet med sina föräldrar i samförstånd. Man ska ha kommit i fatt. Många 30-åringar har redan gått om sina föräldrar. De vet mer om hur världen ser ut idag och har större analytisk förmåga. Många har kommit dit. Den dagen jag märker att jag är smartare än min pappa tar jag livet av mig, sa en flyktig bekant till mig i ungdomligt oförstånd en gång. Han kände så, eftersom han älskade sin pappa och fortfarande såg på honom ett barns ögon. Min pappa kan slå din pappa och han vet allt. Han höll honom orimligt högt. Och då blir också fallet väldigt långt och väldigt dramatiskt och landningen väldigt smärtsam. Vilket spån, allvarligt talat, tänkte jag och sa. Det låter opraktiskt. Det är väl bättre att du lever vidare och skaffar egna barn som du kan mästra och som så småningom går om dig. Hans blick blev mänstom och vanmäktig. Livet är en lång serie vidriga skiftningar och rollbyten att förhålla sig till. Nu har han ett litet barn. Och om jag känner situationen rätt så har han redan köpt en violin i minsta storlek.